plus 2 är 5. Åtminstone i George Orwells klassiska dystopi 1984. Valspråket i diktaturen lyder som bekant: krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka. Mycket snart efter att USA i januari fick en ny president rusade Orwells gamla roman om ett totalitärt samhälle där maktens nyspråk gör att begrepp som sanning och lögn helt tappar sin betydelse. Den boken, den rusade upp i topp på näthandelsbolaget Amazons försäljningslista. I filosofiska rummet talade vi redan i våras om det som kommit att kallas för alternativa fakta och postsanning. Men frågan om hur politiken, polariseringen, de sociala medierna och kanske även våra mänskliga kognitiva tillkortakommanden, hur allt detta samspelar i skapandet av näthat, konspirationsteorier, beskyllningar om lögn och politiskt korrekta mantran, helt enkelt en kris för begrepp som sant och falskt, rätt och fel. Den frågan är för brännande och intressant för att vi ska kunna släppa den. Filosofen Åsa Wickfors kommande bok handlar om detta som kommit att kallas för alternativa fakta, och bokens underrubrik lyder: om kunskapen och dess fiender. Det handlar om fakta och faktaresistens, om evidens, sanning och lögn, men också om en demokrati i gungning. Vi har bjudit in Åsa Wickfors för att försöka reda ut de grundläggande begreppen och visa hur filosofin kanske kan erbjuda redskap i bemötandet av kunskapens fiender, vilka de nu är. Till vår hjälp har vi också neuropsykologen Andreas Olsson och Anders Mildner som är kommunikationsexpert och författare med fokus på mediesamhället. Välkomna allihop!
Tack så mycket.
Tack.
Och som jag får börja med dig, din bok bygger ju på händelser och uttalanden i både Sverige och USA. Du talar om att filosofin har hamnat i världshändelsernas centrum igen. Varför skrev du boken?
Ja, det som den absoluta, när droppen så att säga var när de började prata om alternativa fakta, då tänkte jag, nej, nu får det vara nog. När centrala påståenden om kunskap och sanning och evidens ifrågasätts på olika sätt, då kände jag att nu måste en filosof in och bidra på något sätt. Och det var det som ledde till att jag satte igång direkt. Men sen är det klart, det här har pågått under hela förra året. Det är under Brexit-valet i England och valet i USA, så har den här faktaresistensen varit ett problem. Men droppen var när det talet om alternativa fakta dök upp.
I den amerikanska politiska debatten.
Alltså. Ja, och det var ju efter att Trump påstod att han hade haft den största publiken någonsin vid en presidentinstallation. Och det var ju inte sant, och all evidens visade att det inte var sant. Men han stod på sig, och då rusade hans talesperson Kellyanne Conway ut och sa, ja, men vi skriver bara alternativa fakta. Och ja, så gick det till.
Men är detta någonting som verkligen finns utanför den konstiga bubblan? Är det någonting som gäller även i europeisk politik, svensk?
Ja, alltså det som gäller det här enormt ogenerade ljugandet är kanske lite unikt för Trump, och det finns väl ingen ledande politiker i en demokrati, ska jag säga, som ägnar sig åt det. Diktaturer ljuger naturligtvis alltid. Men faktaresistens, det är ju inte ett amerikanskt fenomen, utan det är ett universellt fenomen, och det är ett fenomen som hotar demokratier överallt. Så det gäller lika mycket för oss.
Anders Mildner, som kommunikationsexpert som har följt de sociala medierna sedan de låg i sin lilla linda för många år sedan. Är det något vajsing i liksom hur vi som mediekonsumenter hanterar kunskap och fakta? Eller?
Jo, det har nog alltid varit. Det nya nu är ju att det är så känslobaserat. Så att systemet går idag ut på att vi delar saker med varandra. Information delas kors och tvärs och inte från en pool som tidigare som skickar ut. Och då delar vi på grundval av känslor. Och när vi gör det så blev vi också öppna för manipulation. För att som känslor, är vi bara känslomänniskor, så blev vi väldigt lätt manipulerade. Och det där tror jag att vi nu har börjat se effekterna av. Och vi pratar ju om källkritik och vikten av källkritik i skolan och sådär. Det handlar nog också ganska mycket om att faktiskt lära oss att förstå oss själva som människor. Varför reagerar jag på ett visst sätt när jag ser en viss typ av bild? När jag ser en viss typ av video? Vad händer med mig? Och vad vill jag göra? Och kommer den här driften från då att det här vill jag sprida?
Men du har ju jobbat som journalist, debattredaktör på Svenska Dagbladet och så vidare bakåt i tiden. Ser du att vi som mediekonsumenter, läsare, lyssnare, tittare etc., att detta med att vi känslostyrda eller känslorna är så viktiga, är det någonting som triggas? Så har det blivit mer av känslostyrdhet?
Ja, men det är också ett ekonomiskt system och det får vi inte glömma. Så att medierna vill ju få spridning, för får medierna inte spridning så funkar inte den ekonomiska modellen. Och den krisar ju redan för de flesta medier idag. Och det gör ju då att man hugger ju det hamsteret som finns, och det är ju att paketera om sitt material till att bli känslobaserat så att det får den här spridningen. Och det gör att även liksom vettig information riskerar att fördummas, förenklas och förljugas för att knös ner i den här känslomallen.
Okej, det är medielogiken det. En som då är expert på känslorna kan vi säga är Andreas Olsson, neuropsykolog. Människan är väl ett rationellt djur? Vi ska ju vara så rationella, sägs det. Vad är det som gör att vi, om nu Anders tes stämmer, är så känslostyrda och bär oss konstigt åt när det gäller detta?
Ja, om vi säger att vi är rationella så är det ju ett påstående som inte alltid stämmer. Men det är faktiskt inte så, kanske så dåligt som vi ibland får för oss. Om vi menar med rationalitet att vi beter oss i enlighet med våra mål eller preferenser på ett hyfsat logiskt sätt, så är vi kanske inte så irrationella som vi forskare ibland får för oss. Kanske är det så att vi reagerar ganska mycket och beter oss enligt en begränsad rationalitet. Forskare brukar ibland tala om bounded rationality, det vill säga att vi funkar ganska bra i den miljö vi befinner oss, fastän vi inte är superrationella. Och emotioner är ju så att säga information. Emotionell information är någonting som biter fast i oss väldigt mycket, vilket i sig förmodligen har en så att säga rationell logik, det vill säga att emotioner är viktiga för oss. Det är information som handlar om emotionell event.
Information kopplat till en känsla, glädje, skräck eller någonting annat, fastnar bättre? Eller?
Kan vara det, eller information som är kopplat till någonting som är åtråvärt. Mm. Eller någonting som är hotfull, som du säger, men kopplat till rädsla. Det är ju information som är väldigt viktig för oss för att kunna fungera både socialt men också som individ, att bibehålla vår hälsa och överleva i vår miljö.
Mm. Åsa, vad säger du, Wickfors, när du hör de här två spaningarna?
Jo, men det är ju helt rätt. Att det vet man ju, att det som driver faktaresistensen, och vi ska nu prata om egentligen kunskapsresistens, vi kan återkomma till det, men det som gör att vi i vissa situationer slår ifrån oss kunskap är att känslorna går igång då. Och känslor är ju viktiga, precis som Andreas säger, ger de väldigt viktig information om vår omvärld. De är också, tycker jag, det som ger livet mål och mening. Alltså ett liv utan känslor vore inte mycket värt. Men känslorna kan ställa till det i vissa situationer, och de ställer till det när det gäller att ta till sig information om omvärlden ibland. Alltså att ta till sig kunskap. För vad som händer då är att vi tror det vi vill tro, men inte det vi har skäl att tro. Så ju högre känsloladdat läge vi får i den allmänna debatten och i den här mediesituationen som Anders beskriver, ju mer känslorna går igång, desto större är risken att vi inte tar till oss kunskap, att vi inte tror det som det finns skäl att tro.
Och i din bok då, Åsa Wickfors, vill du hellre fördjupa dig i eller tala om fenomenet kunskapsresistens än faktaresistens? Så att säga. Vad är skillnaden mellan faktaresistens och kunskapsresistens? Eller snarare, vad är skillnaden mellan fakta och kunskap?
Alltså skillnaden mellan fakta hör ju till världen. Det handlar om hur världen är, som att det regnade i morse och det gjorde det alldeles förfärligt. Jag öste ner när jag var på väg hit. Det är ett faktum om världen. Kunskap handlar om vår relation till de här fakta, vad vi vet om världen då. Och det som pågår nu, jag föredrar att kalla det kunskapsresistens, för det är naturligtvis så att det finns mängder av fakta som vi människor inte har kunskap om och som vi aldrig kommer att få kunskap om. Fakta om saker som ligger för långt bort i tid och rymd, avlägsna planeter vi aldrig kommer att få kunskap om. Och så. Men det som pågår nu är inte det att det finns massa fakta som vi inte kan få kunskap om, utan det som pågår nu är att det finns kunskap som vi av olika skäl slår ifrån oss i vissa situationer då. Kunskap som kan handla om, ja, till exempel vädret. Trump påstod ju att solen sken när han installerades fast det regnade. Det kan handla om global uppvärmning, orsakerna till det. Det finns ju de som slår ifrån sig kunskap vad det gäller det. Vetenskaplig kunskap. Som vi slår ifrån oss därför att det stämmer inte med våra känslor.
Nej, precis. Man måste komma ihåg att vi ju designade på ett sätt att kanske inte optimera kunskap eller faktasökandet eller att liksom hitta sanning, utan vi är ju, vår tänkande, vår psykologi går ju ofta ut på att, precis som vi talade om tidigare, att hitta relevant information för mig för att behålla hälsan och så här, överleva. Och då kan det ofta vara det sociala sammanhanget som är väldigt viktigt. Och vi tar ofta in information från folk i vår närhet, i vår grupp. Vi talar om att saker och ting har blivit betydligt mer polariserat idag. Det medför ju att det finns många människor som jag identifierar mig med. Och de människorna jag identifierar mig med, de litar jag också. Jag har ganska stor tillit till dem faktiskt. Så jag tar in den kunskapen ganska okritiskt och använder mig av den, låter den påverka mig. Därför att det är en del av min identitet.
Säger Andreas Olsson, neuropsykolog. Anders Milde.
Jag tror också att det finns goda skäl att faktiskt inte tala om faktaresistens, eftersom det, då ser vi nog inte riktigt att det här handlar också om människor som väldigt målmedvetet faktiskt blir utnyttjade av folk som vill påverka dem, som vill manipulera dem, som vill skicka propaganda åt dem. Så när vi pratar om faktaresistens så hamnar vi i en slags dödläge. Dels så kanske det inte riktigt stämmer med verkligheten, för jag tror inte vi är faktaresistenta. Och då kommer man ju liksom inte faktaproblem i sig själv, mäta nivå på det. Men dels så kommer vi inte närmare lösningen. Vi kommer inte nära den kanske, som jag tycker är den viktigaste frågan. Nämligen att allt det här ingår ju i ett sammanhang. Det är inte bara en strid om åsikter. Det är ju saker som händer i samhället just nu. Där det finns krafter som vill faktiskt fördärva det samhället vi har. Slå sönder det och skapa ett nytt. Det ser vi aldrig om vi pratar om faktaresistens och lägger skulden på enskilda personer.
Men innan vi går vidare i detta, den större bilden som vi målar upp här. Åsa, jag måste ändå få dig att hjälpa oss att definiera. Om vi nu har fakta å ena sidan och så har vi kunskap. Vad är kunskap? Alltså, det gäller ju att veta vad det är vi pratar om.
Ja, kunskap har man om man har en övertygelse om världen som är sann. Det regnar, det är sant. Och baserat på goda grunder. I det här fallet så var grunden att jag kände blev våt och det droppade i ansiktet och så där vidare. Det jag får då grund eller evidens från mina sinnen som gör att jag har goda skäl att tro att det regnar. Och om min övertygelse också är sann, då har jag kunskap. Och det är ju liksom ingen ny påhitt, utan Nej. Det här går tillbaka till Platon. Platon definierar kunskap på det här sättet, och det är ett väldigt rimligt sätt att se på kunskap.
Och då är väl det svåra att veta hur pass stark den här evidensen är. För vi är många som påstår oss ha kunskap om saker och ting, men den kan ändå vara falsk.
Ja, alltså en av våra utmaningar är att vi inte alltid vet att vi vet, så att säga. Vi vet inte om evidensen räcker till. Men en sak man ska trycka på, som jag trycker på i boken också, att det behöver inte vara så att man har bevis för att ha kunskap. För bevis har vi väldigt sällan utanför matematiken och logiken. Det vill säga att vår evidens är så stark att vi inte kan ha fel. Utan det räcker att evidensen är så pass stark att vi har väldigt goda skäl. Det är väldigt sannolikt det här som vi tror. Va? Och det är ju så, jag menar, om det regnar, om jag blir våt i ansiktet, så här, det kan ju finnas någon som sprutar vatten på mig istället. Alltså, det är ju inget bevis för att det regnar. Men det ger mig väldigt goda skäl att tro att det regnar. Och det räcker för kunskap. Och det är en viktig för kunskapens fiende, till exempel vad det gäller desinformation om vetenskap. De brukar ofta säga att det är inte bevisat att ditt under vatten. Men det krävs inte heller, utan vi får gå på det som när vi har starka, goda grunder som gör skäl att tro att det här är väldigt sannolikt.
Mm. Vi människor är ju väldigt duktiga på att hitta mönster i tillvaron, och vi tycker om att se saker och ting vi förväntar oss att se, det vi ibland kallar bekräftelse bias, det vill säga att vi tror oss se sånt som vi förväntar oss att se. Och när det gäller att skapa tillräckligt mycket evidens för att tro att det har regnat, det är ju precis som Åsa säger, det handlar ju om att vi får väga sannolikhet, och vi kommer ut på morgonen och det är blött överallt. Det kan mycket väl vara så att någon har vattnat gräsmatten eller duschat ner omgivningen med vätska och det inte har regnat, men vi vill gärna, om vi förväntar oss något, ser vi har läst på i väderrapporten att det ska regna, då förväntar vi oss att det har regnat. Så våra förväntningar tillsammans med det här evidenset utanför oss gör att vi drar slutsatsen att det har regnat. Mm. Vilket inte behöver vara sant, naturligtvis.
Mm. Vi har ju liksom också kanske inte världens mest sökande samhälle eller lyssnande samhälle, där vi faktiskt är intresserade av att att höra andra infallsvinklar. Och det där faller ju för mig en del återigen tillbaka till, liksom till medievärlden, hur den ser ut. Där vi under kanske 30 år har haft en extrem polarisering i åsikter. Vi ställer starka åsikter emot varandra och vi vill gärna komma fram till ett entydigt svar. Och nästan ingen av de medieflöden som vi har som är traditionella medieflöden lär oss egentligen när vi kan diskutera. Det för sanningen kanske ligger mitt emellan din och min ståndpunkt. Mm. Det skulle liksom inte gå i ett aktuellt inslag att komma fram så. Ja, vi kanske inte rätt någon av oss. Vi kanske en annan position där sanningen ligger. Det är ju egentligen så som verkligheten ser ut, troligen i de flesta fall. Att vi inte har några absoluta sanningar. Men vi har inte det samhället och det är ingenting vi lär oss i skolan. Det är ingenting vi lär oss från underhållningsvärlden där det finns absoluta sanningar. Vem som vinner Idol eller vem som är bäst eller varför. Mm. Och det är kanske heller ingenting som liksom forskningen som placeras i mediedebatten lär oss.
Men, och så är det naturligtvis många gånger att sanningen ligger någonstans mitt emellan i ekonomi och i immigrationsfrågor och allt möjligt. Men Åsa, finns det några absoluta sanningar eller är allting tolkningar å ena sidan och å andra sidan mitt perspektiv, ditt perspektiv?
Alltså, jag vet inte vad absolut sanning betyder, men en sak är ju korrekt som ni sa, att saker och ting är komplicerade. Att vi har sällan hela bilden av hur världen är vad det gäller komplicerade. När det gäller regn är det inte så svårt att få en sann övertygelse om det. Men när det gäller frågor som har med migration och sånt att göra så är världen komplicerad och vi har alltid en ganska fullständig bild och därför har vi inte hela sanningen i den bemärkelsen. Men det vi har, när det är sant så är det sant, alltså även om vi inte har hela sanningen då, så får vi jobba vidare då på att försöka få mer kunskap av det här och försöka få en så fullständig bild som möjligt. Men det är ju inte alltid vi vill göra det av olika skäl, precis som ni var inne på här, det här med att man vill bekräfta det man redan tror, inte vill riskera att det man tror på något vis utsätts för evidens mot det man tror. Så att vi är ju väldigt, vi vill ogärna ta risker med våra övertygelser. Därför, och särskilt då när det gäller övertygelser som vi uppfattar som centrala för dem vi är, för vår grupp, vår identitet, vår kulturella tillhörighet. De övertygelserna vill vi ogärna testa.
Säger Åsa Wickfors som i sin kommande bok bland annat nämner ett exempel. Det är DN Ipsos som har gjort en undersökning om hur miljöpartister respektive sverigedemokrater uppfattar tryggheten i samhället, hur otryggt eller tryggt det är. Och då skriver du där att bland de som säger sig tillhöra Sverigedemokraterna anser 71% att Sverige egentligen är mer otryggt än den bild som framkommer i medierna. Mm. När det gäller de som tillhör Miljöpartiet så är bilden den omvända. 73% anser att Sverige egentligen är tryggare än vad som framkommer i medierna. Andreas Olsson som neuropsykolog, vad säger det om oss? Alltså, tillhör du ett visst parti så tycker du att Sverige är mycket otryggare än det som står i tidningen. Och tillhör du ett helt annat parti så tycker du att Sverige är mycket tryggare än det som står i tidningen.
Mm. Men det där har ju att göra mycket med vad man förväntar sig av tillståndet i samhället, och beroende på vilka förväntningar man har så lägger man uppmärksamheten på olika detaljer, kanske i nyhetsflödet. Man letar upp olika kanaler som stämmer överens med det man vill bekräfta. Men det finns också en annan intressant aspekt där, och det har att göra med att man ofta blandar ihop så här, normativa moraliska övertygelser med faktainformation. Mm. Det kan mycket väl vara så att sverigedemokrater och miljöpartister har olika åsikter om hur saker och ting bör vara. Man har liksom en politisk agenda oavsett om man är miljöpartist eller sverigedemokrat. Och baserat på detta så kanske man faktiskt inte ser saker och ting, eller man kanske blandar ihop då vad som faktiskt är fallet med vad man vill se, vilken moralisk så att säga, eller politisk innebörd då. Så man blandar ihop det här. Det är ett för filosofer ett känt fenomen som ibland kallas det naturalistiska felslutet.
Nej, men visst, värderingar går ju in och där går ju våra känslor igång när vad det gäller värderingar och gör att vi slår ifrån oss viss information. Sen är det ju också så vad det gäller just den här typen av frågor att ofta har man någon slags teori, någon slags metateori om till exempel medierna. De berättar inte hela sanningen och sådär, va. Om du sätter ihop den med din bekräftelsebias och med dina känslor och dina värderingar så kan man få en väldigt giftig blandning som gör att man slår ifrån sig kunskap.
Men det här är ju det är också typiskt exempel på sånt som jag tycker vi missar i diskussionen. Att jag menar, grundläggande för populister över hela världen är att de underblåser känslan av kris. Att allting håller på att kollapsa, för att ta ett svenskt exempel. Och det där gör ju då att man inom den gruppen, och sen sprider sig utanför, då liksom tilliten sjunker. Och vi i Sverige har ju haft en ganska bra tillit, och har fortfarande ganska bra tillit internationellt, till myndigheter, till företrädare och sådär. Men då skiljer ju två grupper ur sig den där. Det är invandrare som kommer hit och varit med om lågtillitupplevelser. Och det är Sverigedemokraterna och kretsarna där runt omkring.
Vi såg ju också i den här undersökningen att även miljöpartister begår någon slags felslut utifrån sin egen övertygelse.
Och där blir ju den här polariseringen, att vi har en grupp då som förstärker dystopin i det. De minskar tilliten i samhället, och det vet vi att samhället med lågt tillit leder till att vi får konspirationsteorier. Det är näringen för konspirationsteorier. Och samtidigt då så blir ju den andra en motpol till detta, som måste backa upp med lika mycket, för att det är en skrikmatch som pågår. Och jag har varit och föreläst om sådana saker för polisen, som säger att de är ju helt desperata, för att det spelar inte någon roll vad de säger, för vissa grupper litar inte på dem i alla fall. Och då handlar det just om trygghetsfrågor. För man vill inte, man har sin världsbild fast. Och tror man att någon ljuger, är man övertygad att någon ljuger, så lyssnar man inte på den personen, och det gäller från alla läger.
Säger Anders Milner. Åsa Fickfors.
Ja, nej, men det är ju precis det som sker. Det är något jag trycker på mycket i boken, är att det värsta som kan hända vad det gäller kunskap är just den här polariseringen då. När man får väldigt stark polarisering, starka gruppindelningar i ett samhälle, när det blir vi och dem, så kommer man till en punkt där det inte längre går att ha en rationell dialog mellan grupperna. Utan jag tror det som min grupp tror, och du tror det som din grupp tror, och vi kan inte resonera. Alltså faktaövertygelser. Och det här amerikanska forskare kallar det här för faktapolarisering. Ett resultat av den politiska, ideologiska, känslomässiga polariseringen är faktapolarisering. Att folk har helt i grunden olika uppfattningar om hur fakta är. Och då är demokratin hotad. För om vi inte kan möta ett samtal om hur världen ser ut, då kan vi inte ha ett fungerande demokrati.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1, där vi idag diskuterar kunskapsresistens. Och det har väl vissa kopplingar till samtalet om självbedrägeri, kanske, som vi gjorde för några veckor sedan. Med mig har jag neuropsykologen Andreas Olsson och Anders Milner, som är kommunikationsexpert och författare med fokus på mediesamhället, samt filosofen Åsa Wickfors, vars nya bok alltså handlar om kunskapen och dess fiender. Åsa, vilka är dessa? Vilka är fienderna? Kunskapens fiender?
Ja, jag pratar om inre och yttre fiender. Det är ju lite tillspetsat kanske, men för filosofer kan jag väl, eller filosofer, många som känner till, det finns en bok av Karl Popper som heter Det öppna samhället och dess fiender. Så det är ju en liten referens till det naturligtvis. Fienderna, det är de inre fienderna, är ju de här skevheterna, kognitiva skevheterna vi har, som Andreas nämnde förut, bekräftelsebias till exempel, där vi inte tror det vi har goda skäl att tro, utan vi tror det vi vill tror. Så det är olika typer av inre skevheter som gör att det går fel. Men det finns ju också yttre fiender, och då måste man betona, precis som Anders gjorde förut, aktivt, ofta väldigt välfinansierad desinformation som sprids. Och dels handlar det ju om, vi vet det här med fake news, alltså falska nyheter, hur pass unga killar i Makedonien tjänar massa pengar på det. Men också mycket mer politiskt drivet och välfinansierat, när man sprider falska uppgifter. Och problemet med det är, det som är så oroande med det falska, och det är det som är så oroande med att ha en president som ljuger, är att när man väl har tagit till sig en sån uppgift, man gör det, kanske man tror på vad presidenten säger, man tror vad han säger, och så att pressen sen eller någon sen går ut och rättar, då är det för sent. För att när man väl har fått tagit till sig en övertygelse, det är väldigt svårt att få folk att ändra sig. Och där visar forskning, därför att då går känslorna igång också, och man går i försvarsställning, och man vill inte ändra sig. Så när desinformationen väl är ute, är det svårt att få bort den.
Andreas Olsson, neuropsykologen, nickar instämmande. Mm.
Nej, precis. Jag håller med om det där. Och det har ju delvis att göra med att när den här nya informationen kommer in så inlämnas den ju i vår bild av verkligheten. Mm. Och den är ju stark, i det här fallet är den starkt kopplad till vår identitet, vår moraliska politiska identitet och vår identitet som personer. Och är det så att vi då måste börja liksom rucka eller ändra på den här faktaövertygelsen, det kan innebära att vi också då känner att då, liksom, då krackelerar identiteten också, där det blir problem i alla fall med att känna lika stark identitet. Och det kan ju vara väldigt hotfullt. Så man ser ju i forskning att folk upplever det hotfullt när de presenteras med argument eller information som strider mot ens övertygelse. Man upplever det som hotfullt. Kroppen reagerar som om den vore under hot. Och vi kan även mäta det i hjärnan, att man aktiverar system i hjärnan som brukar aktiveras när man befinner sig i en hotfull situation.
Ser man någon skillnad, förlåt, där, i vad det är för ämnen eller vad det handlar om som man pratar?
Ja, den här hotresponsen blir starkare ju närmare, så att säga, informationen ligger den politiska eller moraliska övertygelsen. Så det som är kanske närmare kopplat till vår identitet. Och lite mindre när det gäller ren fakta. Men det där beror på hur starkt kopplat fakta är till vår, låt säga, politiska övertygelse.
Det är precis det som är problemet nu. Att vad som sker är att massa faktaövertygelser kommer att bli identifierad med viss politisk inställning. Då, va? Mm. Till exempel synen på relationen mellan global uppvärmning och mänskliga koldioxidutsläpp. Det har plötsligt blivit en känslomässigt laddad fråga därför att den är kopplad till en viss politisk identitet. Då. För bara 10-20 år sedan var det en helt neutral fråga som man bara kunde forska runt och diskutera. Och det där, så det oroväckande nu är att fler och fler frågor blir av det slaget. Rena faktafrågor blir kopplade till känslan av identitet i takt med att samhället blir mer polariserat.
Det där politiska tänkandet som sätter in liksom. Mm.
Det politiska tänkandet, de här amerikanska forskarna Dan Kahan och hans forskarteam har tittat på det just. Hur den politiska ideologiska inställningen motiverar en att hålla vissa faktaövertygelser då. Och det är en väldigt knepigt och djupt irrationell mekanism naturligtvis.
Så, man säger också, tycker jag väldigt tydligt, hur politiken äter upp allt. Det ser vi i våra medieflöden idag.
Hur då?
För 15-20 år tillbaka så var politik, det var liksom en avdelning i en tidning. Mm. Och kanske en kommentar. Idag så är, om man bara tittar på bilden av de som håller på med politik, så har de gått från att vara liksom lite stiffa nördar eller sådär i ledarskribenten till att vara någon slags rockstjärnor som har världens största festival som är Almedalen. Och politiken går in i nöjesfären, liksom befläckar allt med den här polariseringen. Den har ätit upp kulturvärlden. Det är anledningen varför vi inte ser någon litteraturdiskussion idag, om den inte är politisk.
Det farliga är när den äter sig in ännu längre in i så här faktakunskapens värld också, kanske till och med vetenskapen. Och det var det, för att gå tillbaka till det Åsa sa tidigare, så är det så att man ibland idag förväntas ha en åsikt om allting, och man förväntas ha sin egen sanning. Och när det då börjar gälla saker och ting som handlar om faktauttalande, vad som faktiskt är sant och riktigt, så blir det ju väldigt, väldigt farligt. Och det är då vi behöver ett system där det finns sätt att motarbeta det. Som inom ta vetenskapet som ett exempel, där man faktiskt har en massa kontrollinstanser för att man ska undvika den här typen av känslomässig bias, eller att det politiseras. Där man har en strikt lista eller ordning på hur man ska gå tillväga för att finna fakta. Och följer man den listan så minskar man åtminstone möjligheten att bli påverkad av sånt som är...
Men biter det på mig då, om jag nu har övertygelsen att, låt säga, att klimathotet inte finns, och du radar upp 1000 vetenskapliga bevis för mig, jag vill inte tro på den då?
Nej, det är inte alls säkert att du gör det. Först och främst beror det på hur stark din övertygelse, din identitet är. Och det kan mycket väl vara så att ju mer bevis jag radar upp, ju mer övertygad blir du om din egen uppfattning, ursprunglig uppfattning. För du upplever det här som hotfullt. Och du ser till att hitta massa nya argument som stödjer din ursprungliga uppfattning. Men i ett forskningssammanhang så har vi ett kollektiv. Då sitter vi inte som individer och listar argument och väger. För det är vi inte speciellt bra på. Ibland är vi hyfsade, men inte speciellt bra. Speciellt när vi inte har mål som är att finna sanningen. Men i ett vetenskapligt sammanhang så har vi en social så här, en miljö där vi kan kontrollera varandra, där man granskar varandra och kollar. Ja,
hela tiden. Säger neuropsykologen, och du skriver också det om det, Åsa Wikfors, i din bok, att även bevis som så att säga motsäger min övertygelse kan få mig ännu mer övertygad om det jag tror på, även om det råkar vara fel.
Ja, det finns ju överens att det här kan ske, de kallar det för baktändning då, att det blir så att när du får bevis mot din övertygelse från mig, så är det inte då, om du vore rationell så skulle du ändra dig, men istället så tror du det du trodde tidigare ännu starkare. Och det här är ju det mest extrema exemplet på hur känslorna leder fel då. Och det är inte så att vi får baktändning på alla möjliga vanliga vardagsövertygelser, men sådana övertygelser igen som är, upplevs som centrala för den man är och så, det är de som ligger i risksamhet.
Åsa, sociologen Mikael Klintman har en synpunkt på den här kritiken mot kunskapsresistens. Att det verkar som inom den teoretiska filosofin så finns det en slags underliggande moralism nästan, och strävan efter att människan ska vara neutral och som en sanningsmaskin liksom, som hela tiden söker och hanterar fakta väldigt systematiskt och rationellt. Men sån är inte människan beskaffad, säger han, och det har ju Andreas Olsson också varit inne på här lite grann. Är det möjligt eller är det ens önskvärt att motarbeta vår inneboende kunskapsresistens, givet att vi är som vi är?
Ja, om det är möjligt, det återstår väl att se. Jag tror att man kan göra vissa saker, och jag pratar lite om det i boken också. Önskvärt definitivt, varför det? Därför att kunskap har ett extremt stort instrumentellt värde. Vi behöver kunskap för det demokratiska samhället. Om vi ska titta på Trump, om man ska ta reda på hur man ska få en bra hälsoförsäkring som i USA, då måste man ha kunskap om hur systemet fungerar. Han har inte det, han har därför inte lyckats. Vi behöver kunskap i våra individuella liv. Om jag ska uppnå mina mål att leva hälsosamt eller vad det kan vara, då behöver jag kunskap om vad det är som krävs för att jag ska leva ett sånt liv. Kunskapen har ett extremt stort instrumentellt värde. Det betyder inte att kunskap är det enda värdefulla i livet, eller ens att det är ett värde i sig. Det har det här värdet som ett medel för att vi ska få ett bra liv och ett bra samhälle. Och det betyder inte heller att det enda man ska ägna sig åt i livet är att söka kunskap. Vi ska ha konst, vi ska ha allt möjligt annat också. Så jag förstår inte den där kritiken riktigt, för det är väl ingen människa som har påstått att det enda vi ska göra är införskaffa kunskap.
Nej, vad säger Andreas Olsson? Det har väl gynnat oss på något vis evolutionärt ändå, att vi håller oss i gruppen. Vi tycker lite som gruppen tycker, för det gynnar oss. Vi får para oss och vi blir trygga så att säga i den sammanhang vi är i och så vidare. Går det att ta sig runt det där och komma vidare?
Ja, dels har det ibland varit viktigt för gruppen naturligtvis att ha tillgång till kunskap hur verkligheten fungerar naturligtvis. Och då tror jag att grupper har varit viktiga att se till att få fram den kunskapen på ett hyfsat bra sätt, genom att man har haft olika åsikter och man har haft olika erfarenheter, och där har man delat dem med. Men det är klart att ofta så kopplas ju ens solidaritet och identitet, solidaritet mot gruppen och ens identitet som en del av gruppen, till de åsikter eller det man uttrycker. Och det är klart, i vissa fall så kan de här fundamentala målen stå i konflikt. Det vill säga, mitt mål att vara lojal med gruppen, för jag är beroende av gruppen, det finns ett ömsesidigt behov, och mitt mål att vara sanningsenlig eller någonting annat. Och då är det ofta gruppens målet att så här, vara en integrerad del av gruppen som går före, för det är ett väldigt starkt.
Det krävs rätt mycket av en liksom konservativ republikan att ställa sig upp och säga jag är lite bekymrad över här med global warming, för att ta ett exempel.
Det krävs enormt mycket, och inte bara för att det sitter en massa andra republikaner runt omkring, utan förmodligen för att han har sedan han var tidigt börjat få faktainformation, så har den informationen varit avväg.
Eller för miljöpartist att säga att det här med invandringen är nog ett problem som vi måste ta tag i, den är för stor eller någonting.
Det har att göra med individens förväntningar naturligtvis av hur verkligheten ser ut.
Om vi kommer in på kapitlet, vad ska vi göra åt det här då? Anders Mildner, vi har uppenbarligen ett problem med både kunskapsresistens och faktaresistens, polarisering. Du som studerar medierna och den logiken, vad ser du att, vad kan man göra om man vill skapa någonting annat?
Alltså först och främst tror jag man måste se populisterna som det hotet det faktiskt är, för att det handlar inte bara om en strid om åsikter. Det är där vi oftast hamnar, liksom, att det är två poler som står emot varandra. Det är någon som för ett krig mot hela samhällets informationsflöde. Och dels måste vi säga att det pågår. Och vi ser att det som alla vi har växt upp med, att journalistiken har en central roll, granska makten som finns i Sverige ovanför och skicka ner det till
alla vi som sitter i det här samtalet, menar du? Eller alla vi?
Alla vi, lyssnarna säger inte att jag pekar på oss som sitter här. Ja. Men i vår ålder har växt upp med det systemet. Har funnits sedan 1830-talet. Idag, vad populismen gör är att de skjuter upp allt som handlar om fakta till en slags elitsfär. Där hamnar nu journalistiken, där hamnar public service, där hamnar biblioteken, där hamnar forskningen. Alla som handlar fakta är där uppe i en elitsfär. Och de säger att de företräder folket då, ett imaginärt folk. Och problemet med det här är att då måste man då underblåsa de här dystopierna, underblåsa kriserna, samtalet, vi måste göra någonting åt det, katastrof, och att allt som är där uppifrån är lögn och propaganda. Mm. Och det som händer nu som är så himla intressant och allvarligt, vi ser att folk som har blivit uppputtade i elitsfären med citationstecken börjar hoppa av.
Varför det?
Det är inte så kul att vara liksom betraktad som en elit. Så då ser vi ser ledarskribenter, opinionsbildare, vi ser författare, vi ser medieägare och vi ser andra politiker. När Stefan Löfven inte åker till Almedalen för att där finns eliten och han åker ut för att träffa citationstecken det riktiga folket, så är det en populistisk handling. Och när han då åker ut, vad gör han när han åker på sin Sverigeresa? Han pratar om trygghet. Varför det? Jo, för att han gör en populistisk handling som underblåser just detta som vi pratar om. De mekanismerna måste vi se. Vi måste reagera mot dem. Och vi måste förstå att det här handlar inte bara om enskilda partier, utan alla av oss kan falla in i de här populistiska handlingarna. Och där någonstans så börjar liksom det personliga ansvaret att sätta emot, att stå upp. Samma sätt som vi står upp för liksom mot rasism i vardagen, så måste vi stå upp när vi ser att det här sker.
Mm. Säger Anders Milner som studerar medierna och är journalist i botten. Åsa Wickfors, då du talar i din bok om att filosofins redskap är så viktiga här, att filosofin på något vis kan bemöta faktaresistens, kunskapsresistens och polarisering. Hur då?
Ja, alltså, jag tänker mig att filosofin kan göra två viktiga bidrag här. Dels naturligtvis att berätta lite om vad kunskap är och sanning och goda grunder och hur det kan gå fel och sådär. För det har ju funnits mycket konstiga idéer om kunskap som har flugit omkring i kulturen. Och då tror jag att filosofin kan verkligen bidra med att förklara de här väldigt grundläggande begreppen så man förstår vad det handlar om när vi säger att vi ska ta till oss kunskap då. Och sen det är det ena, och sen det andra filosofin kan bidra med också är ju att filosofin går ut på att träna det och vässa det kritiska tänkandet, så att säga. Det är ju filosofins en av dess centrala funktioner då. Hur värderar man ett argument, hur värderar man en källa, hur slår man sig ifrån sig det som är ogrundat, och det diskuterar lite i sista kapitlet av boken också vad vi kan göra där.
Ja, du talar ju till exempel om detta med hur man tolkar orsakssamband, ja, och korrelationer. Du har ju ett klassiskt exempel på att när människor äter mycket glass så är det många som drunknar. Berätta vad det som är fel,
ja,
på det.
Ja, alltså det finns ju olika tankefällor vi alla går i väldigt lätt då. Och det är till exempel en tankefälla att när två saker är korrelerade, sammanfaller, alltså de dagar som vi äts mest glass och drunknar mest människor, då kan man lätt tänka sig att det är glassen som orsakar att de går och drunknar då. Så vi måste sälja mindre glass eller någonting. Man tror för att det finns en korrelation, en koppling, att det är därför också att de sammanträffar, att det är därför också finns ett orsakssamband. Men så är det ju inte. För det kan ju vara något helt annat som orsakar båda de här två sakerna. I det här fallet är det vackra vädret som gör att folk äter glass och att folk badar och därför drunknar.
Och ett mer politiskt laddat sådant är ju invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.
Exakt. Och det vet man ju sedan 2005, den senaste undersökningen gjordes, att det finns viss överrepresentation där. Och det är ju väldigt lätt då att folk direkt hoppar till slutsatsen att det är någonting med det utländska som leder till brottslighet, något med det etniska, som att det finns ett orsak slags samband mellan att vara icke-etniskt svensk och vara brottslig benägen då. Och det, den slutsatsen bör man ju inte dra, utan man får ju titta på, det kanske finns någon annan orsak som gör att de som har utländsk bakgrund är överrepresenterade, till exempel sociala misärer man lever i när man kommer till ett nytt samhälle och så vidare, som ju gör att man kanske är arbetslöshet och till slut inte finner någon annan väg ut och så vidare. Den typen av komplicerade resonemang måste vi träna oss på att föra.
Mm. Vad säger Andreas Olsson om detta med att vässa våra argument och bli skarpare och mer kritiskt tänkande?
Jo, men det är naturligtvis viktigt att göra. Det är naturligtvis viktigt att först bli medveten om de typer av som, logiska fällor eller kognitiva skevheter, tror jag vi har talat om, som finns, för det första, att bli medveten om det, och sen också att försöka träna sig i och att träna en ny generation, inte minst i så här, kritiskt och logiskt tänkande. Men för att komma tillbaka till det här till, som Åsa sa, och det du tog upp här om brottsstatistiken och så vidare. Så fort det handlar om saker och ting som vi upplever som potentiellt hotfulla på något sätt, så blev vi ju mycket mer benägna att dra ibland förhastade slutsatser. Och det här, det, inom psykologisk forskning så kallar man ibland det här better safe than sorry. Alltså det är bättre att vara på den säkra sidan än att misslyckas. För det kan innebära ett hot för mig, min hälsa och mitt liv. Och därför drar man väldigt snabba slutsatser, och man kan se korrelationer som orsakskopplingar och så vidare. Det är någonting som förmodligen har gynnat så här, inte bara människor utan många andra djurarter. Någonting som ligger väldigt djupt i vårt sätt att resonera kring verkligheten.
Det är sådana vi är, men då tror Åsa till exempel att vi kan på något vis lite sätta oss över det med hjälp av filosofins logiska resonerande, eller?
Ja, vi behöver många redskap här. Filosofin ger vissa redskap. Andra saker är till exempel att få kunskap om de här, hur vi fungerar känslomässigt och hur de här känslorna slår ut vårt förnuft, så att säga. Och att få kunskap om populismens krafter, precis som Anders var inne på. Och att få kunskap om hur desinformation fungerar och kommer till oss och så vidare. Överhuvudtaget, man behöver många redskap i sin verktygslåda för att hantera det här väldigt svåra. Men filosofin har definitivt en viktig roll i detta.
Jag tror också att vi ser en slags effekt av att vi har undervärderat humaniora som helhet under lång tid i Sverige. Och där till exempel historiekunskaper är viktiga för att kunna sätta in det som sker nu, att lära sig någonting om det som har varit tidigare. Mm. Jag menar att vi har en sån boom av populister världen över som pratar om fake news. Enkel historisk parallell är ju att lygenpress, alltså den ljugande pressen, var Goebbels favoritord, och som användes extremt flitigt först för nazistpartiets fiender och sen så för nazitysklands fiender. Det är exakt, alltså parallellen är ju uppenbar, men då måste du känna till den historien. Och jag tror att vi kanske borde gå mot ett samhälle som såg att faktiskt att humanioran faktiskt kan bidra extremt mycket med att lösa de här problemen som vi sitter så djupt i idag.
Och i förlängningen, Åsa, så är det demokratins väl och ve och framtid som du...
Absolut, och den här poängen är extremt viktig. Kritiskt tänkande är inte någon slags liten enskild förmåga, utan den är kopplad, den kräver kunskap. Kritiskt tänkande kräver kunskap, den kräver till exempel historiekunskaper och så vidare.
Säger Åsa Wickfors. Tack till dig, din nya bok är på väg ut och heter Alternativa fakta om kunskapens fiender. Vi har också hört Andreas Olsson som är neuropsykolog och Anders Midlner, kommunikationsexpert och författare med fokus på mediesamhället. Ljudtekniker idag, Mattias Miselli, Filosofiska rummets producent, heter Thomas Lunderqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.